Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Placera-podden. Jag heter Fredrik och är aktieskribent här på Placera och sitter tillsammans med min kollega Carl Lantz.
Hej, trevligt att vara här.
Ja, men du är ju alltid här, nästan varje dag i alla fall.
Ja, nästan.
Inte just vid poddmicken, men vid datorn. Mm. Det här är ju ett jättekonstigt avsnitt.
Varför det då?
Du har ju släppt in mig i ditt allra innersta. Jag sitter faktiskt här med din portföljöversikt framför mig.
Okej, det låter spännande. Varför gjorde jag det?
Ja, precis. Hur kunde du gå med på det här? Och det undrar jag också, för du sitter med min.
Precis. Jag har ju exakt samma här. Fast motsvarande då, så att säga.
Mm, så inga hemligheter. Och tanken är väl att jag ska ställa lite konstiga frågor om din portfölj och du får fråga mig om min.
Mm, precis.
Jag tänkte, som jag fick säga välkommen, så får du börja.
Ja, jag ser att du har en del aktier i fastighetsbolaget Balder här.
Ja.
Hur kommer det sig?
Det har jag haft länge. Ja. Och det är egentligen så enkelt att jag är ganska lat. Jag vill äga ett fastighetsbolag. Och Erik Selin är erkänt jätteduktig. Mm. Aktien handlas med en premie, men det har jag valt att strunta i. Och tagit ett bett i fastighetssektorn och då på Balder.
Men med Balder får du också lite exponering mot nischbankerna och lite annat.
Stämmer bra. Och inte bara svenska fastigheter. Utan han är ju ute och investerar lite överallt. Mm. Vilket skiljer Balder från några, i alla fall, av de mindre fastighetsbolagen som finns på Stockholmsbörsen.
Är det bra eller dåligt då?
Jag tycker det är bra. För då får man en diversifiering i alla fall. Jämfört med om man tar något mindre, som de nischade som bara till exempel har... Vad heter de här som man bara... Samhällsfastigheter.
Hemfosa.
Till exempel. Då är det ju väldigt, väldigt nischad mot en liten del av fastighetsmarknaden. Mm. Och det finns andra som bara har kontor. Balder har kontor och bostäder. Mm. Och som du säger, får lite nischbanker och sånt där också på köpet. Som jag kanske egentligen inte vill ha.
Nej, jag tänkte det. Du har ju tidigare har vi pratat om det. Att du kanske inte är någon jättestor fan av nischbankerna.
Nej, jag är inte alls det. Men det får jag leva med för att ha mina Balder. Mm. Ja, det första jag reagerar på när jag tittar på din portfölj, det var 50% likviditet.
Ja, jag tror såklart på marknaden, men jag tror kanske inte på marknaden de närmsta månaderna eller veckorna här framöver. Jag tror att det har sprungit iväg lite för snabbt här. Så att jag har dragit ner rätt så rejält i portföljen. Det gjorde jag faktiskt lite för tidigt, det gjorde jag redan i mitten av maj här.
Men lite som en hedgefond tänker du också. Du försvarar den avkastning du redan fått i år. Det har varit ett väldigt, väldigt bra år.
Ja.
För de flesta som har varit exponerade.
Så är det ju, det stämmer. Det har ju varit ett väldigt bra första halvår. Och det beror mycket på att vi hade ett väldigt dåligt andra halvår förra året också. Tror jag. Så det var mycket catch-up. Nej, så att jag tänker lite att jag försvarar den uppgången då i år. Som jag haft, och sen hoppas jag kunna köpa lite billigare kanske någon gång under hösten igen. Jag har en särskild vurm för tyska industriaktier då.
Det är ju utbombat nästan, får man säga, just nu.
Ja, det är faktiskt, ja, det är lågt värderat kan man ju säga, men det är ju samtidigt då EU-konjunktursiffrorna är ganska svaga också. Så att men i vissa lägen kanske redan idag finns på den tyska marknaden. Jag menar de här om du kollar på Daimler och på Volkswagen och BMW, de handlas ju redan till P/E-tal på mellan 5 och 7 ungefär.
Men på Daimler kom det en säljrekommendation idag, visst gjorde det?
Ja, precis. Det var väl Goldman som kom med en sälj och Richtus 40 euro. Och den handlas ju just nu ungefär till 46 euro. Men det roliga är ju då, eller intressant, att de här stora investmentbolagen tycker ju ganska olika när det gäller till exempel Daimler. Till exempel Morgan Stanley har då övervikt på Daimler och riktkurs 60. Och de säger väl i princip att vid de här låga multiplarna så brukar då bilbolagen vända. Liksom. Det brukar inte gå lägre än liksom, P5. Liksom. Det hade historiskt alltid vänt. Liksom.
Så det skulle kunna vara en fråga om timing egentligen. Bankerna emellan där då. De ena ser lite mer motvind innan det vänder kanske, och de andra är redan vågar vara positiva.
Ja, exakt.
Okej, så det var du spanar efter.
Jag spanar efter det, ja.
Men det är inte det du har i portföljen, ser jag.
Det är inte det jag har i portföljen. Än så länge, det är det jag har sålt kan man säga. Ja, för att kunna ha likviditet när det väl har fallit. Då. Ja.
Annars är det mycket fastigheter hos dig. Det är det ju inte hos mig, men du frågade mig om ett fastighetsbolag.
Jag är mer så här nischfastighetsbloggen då, precis det ja. Som du kanske inte vill ha då.
Just det, SBB ser jag här, Pandox.
Mm, hotellfastighetsbolag.
Och där har du även Scandic Hotels då, som är en hotelloperatör.
Exakt, och där tänker jag ju då att min investering där är ju främst att dels tycker jag att det är ganska lågt värderat. Och jag tycker också att den svaga svenska kronan då, alltså svenska marknaden är den största marknaden för Scandic, borde ge en liten skjuts här under det andra kvartalet och även under det tredje kvartalet då. Så jag hoppas på att många turister kommer hit på grund av kronans svaghet. Mm.
Du är inte orolig för någon överetablering i hotellbranschen generellt?
Jo, på kort sikt är man ju det. Men på lång sikt så, jag menar, det alla människor vill, det är väl att resa så mycket som möjligt om man kan göra det. Det är väl en lust hos människan att upptäcka och resa.
Och sen så ligger den här klimatångesten och stör lite, men egentligen vill nog alla ut och se världen, det tror jag också.
Ja, det tror jag definitivt. Och det finns ju klimatneutrala sätt att resa också, om man nu vill det.
Det gör det.
De tar kanske lite längre tid. Men om jag kollar vidare i din portfölj här då ja. Så ser jag ju, det är ju idel amerikanska molnbolag. Högt värderade.
Skyhögt värderade och kanske något för många. Ja. Men det stämmer, det är i princip bara amerikanska molntjänstbolag i lite olika varianter.
ServiceNow till exempel.
Ja.
Är ett stort innehav.
Det stämmer, och en aktie som vi tyckte om på att placera, vad ska man säga om den? Det är ju inte längre lika, man ska inte säga att det varit billigt någon gång. När vi pratade om PEG-tal här tidigare och när vi började skriva om den här så och då är nu vi 2 år tillbaka.
Och vad är ett PEG-tal för något?
Det är, om man tar ett PE-tal, alltså hur många årsvinster ett bolag kostar, så att säga. Och delar med tillväxten, tar hänsyn till tillväxten, vinsttillväxten. Så får man någon sorts balans i det där då. Så att ett högt PE-tal kan ju fortfarande vara rimligt om man har en hög vinsttillväxt.
Mm.
Och det där låg någonstans kring 1 när jag började skriva om ServiceNow, och nu är vi uppe någonstans kring 4. Och problemet med alla mina målpositioner är egentligen att de är väldigt högt värderade. Men tittar man framåt så är det fortfarande en jäkla fart i prognoserna, och de ska växa vinsterna och de ska växa omsättningen 20-30% per år. Och då blir det väldigt svårt att sälja en sån aktie enkom på grund av värderingen. Och den handlas idag på ett nytt all time high, precis som den gjorde liksom 2 veckor sedan, fast på en lägre kurs då. Jag kan liksom inte förmå mig själv att sälja den bara på grund av att värderingen har sprungit iväg.
Nej.
Och jag vet inte om det är rätt eller fel.
Och du gillar ju teknisk analys också, och teknisk analys, fortsätter en aktie upp så ska den ofta fortsätta upp, så att säga.
Ja, precis. Det är väl någon väldigt, väldigt enkel strategi. Mm. Men det är också extremt logiskt om man tänker sig vad man vill ska hända i ett bolag eller i en aktie. Du vill att det ska gå bättre och bättre, och du vill att värderingen och priset ska bli högre och högre. Mm. Det är ju så man tjänar pengar. Mm. Och då blir det ännu svårare att sälja den bara för att den är dyr. Mm. Men någon gång så kommer det ju såklart ett bakslag när de inte klarar att leva upp till de här jättehöga förväntningarna. Samtidigt som det händer en massa bra saker. ServiceNow fördjupar sitt samarbete med Microsoft. Och egentligen handlar det om att ServiceNows program ska köras ifrån Microsoft servrar eller Azure servrar på deras molntjänsten Azure. Och Microsoft ska hjälpa ServiceNow att sälja sina produkter. Då kommer man ut på nya marknader, man når kunder som man kanske inte tidigare hade gjort. Och det där är ju väldigt spännande.
Vad kan det ge?
Vad det kan ge i absoluta tal vet jag inte. Men det ger är en bredare marknad och lite nya kunder då, som kanske tidigare varit skeptiska till att vända sig till ServiceNow själva. Mm. De kan gå och köpa det här då via Microsoft. Som de inte kommer undan. De flesta bolag som har datorer har något med Microsoft.
Ingen kommer undan Microsoft.
Nej.
Och Microsoft är också ett innehav som du har.
Det är det faktiskt inte.
Nej.
Det är en aktie som vi skrivit om på Placera och som finns på Placeras köpvärda aktier.
Mm.
Det är en aktie som jag har ägt. Men till skillnad från dig, när du har tagit ner risken, så har jag nischat in mig ännu mer.
Du har ökat risken också.
Jag har ökat risken. Jag har sålt bolag som Microsoft för att de är världens största bolag. Liksom, eller ett av världens största bolag.
Och vad har du köpt istället då?
Ja, precis. Vad har jag köpt istället? Jag har köpt nischade bolag med ännu högre värderingar men med ännu bättre tillväxt, utsikter.
Kan du berätta vilka det är?
Jag kan ge dig några exempel.
Ja visst, gör det.
Ett exempel är Moiva som är nischade mot life science och läkemedelsbolag. Och de erbjuder lösningar som är tillräckligt säkra och trygga för att använda i deras verksamhet. För de har ju massa regulatoriska krav på sig. Vilket innebär att de kanske inte kan använda samma program som ett vanligt bolag kan. De är lönsamma och växer med lönsamhet, vilket är vanligt. Också högt värderat.
Delar de ut pengar?
Det tror jag inte det är få av de här gör som gör. Att plöjs tillbaka.
Vad är Atlassian då? Ett annat innehav som du har.
Ja, Atlassian är ett bolag som bygger, vad ska man kalla det, samarbetsverktyg för programmerare och datautvecklare. Rationalisera arbetsflöden och sådana saker. Så det är också lite nischat, men väldigt mycket bredare för att mjukvaruutvecklare finns på i princip alla företag idag.
Och vad har du mer för någonting då, som är med molnbolag?
Ett litet och speciellt molnbolag är Everbridge, som kanske är min minsta position. Men de bygger system för krishantering, alltså att nå ut till människor i situationer där det behöver gå väldigt snabbt. Det händer någonting på ett företag eller i ett geografiskt område, så att de vänder sig både till bolag och till myndigheter kan man säga. Mm. Kan skicka ut en, det kan vara en orkanvarning som går ut till alla i en stat eller en kommun. Eller något
sånt. Är det här bara på den amerikanska marknaden?
De är störst i USA. Jag är osäker på hur mycket kunder de har där utanför. Men fördelen med alla molntjänstbolagen är att de kan ju faktiskt sälja sina produkter över hela världen.
Precis. Mm, det är ju en rätt stor fördel.
Och man behöver inte ändra någonting i den, utan den är ju likadan överallt. Om man bortser från amerikanska bolag vill inte ha kinesiska leverantörer och vice versa.
Mm, precis.
Men vi i Sverige har ju inga problem med att köra allt från amerikanska servrar. Inte just nu i alla fall. Sen så har jag en guldposition.
Ja, varför har du guld? Det tycker jag låter som att man är skeptisk till marknaden och konjunkturen framöver.
Ja, och det är väl en liten hedge, får man väl kalla det, mot det andra. Och framförallt en hedge mot oron som faktiskt finns på finansmarknaden. Det är ju inte, som du säger, helt självklart vad som ska hända med konjunkturen. Och är det någonstans som det barkar, så är det ju åt fel håll. Mm. Signalerna är ju svagare, samtidigt som centralbankerna är aggressiva. Man pratar om räntesänkningar och QE-program och sånt här. Någonstans ska pengarna fly, och kan man inte få en vettig avkastning på till exempel obligationer, utan det är minusränta även på långa obligationer, då måste man parkera kapital någon annanstans. Och en sån plats skulle kunna vara i guld. Mm. Även fast det inte ger någon avkastning i ränta eller direktavkastning, så är det i alla fall en inflationsskyddad tillgång.
Det är till och med så att det kostar ju pengar att lagra guld. Så det är en kostnad då. Om du äger fysisk guld, men du äger inte fysisk guld, utan du har ju valt att investera i en.
Jag äger ett guldbolag för att då får man hävstång på guldpriset, och just det guldbolag som jag äger är dessutom extra mycket risk i. Jag tror inte ens vi ska säga vad det heter. Men deras priset de bryter guld på ligger nära priset som är just nu, spotpriset. Vilket innebär att varje dag som det tickar upp, så blir hävstången för dem stora. Men går på guldpriset ner, så bryter de med negativ lönsamhet.
Och guldbolag är ju ofta väldigt högt belånade också, precis. Och sen kan vi tänka oss då, om vi nu skulle få lite ännu lägre räntor så att säga i USA, så lär ju guldpriset också fortsätta en bit upp.
Och där är ju också det är inte avgörande, men det blir också ett valutaspel. Mm. Dollarn har stigit ganska mycket. Mm. Och det är väl inte orimligt att det kanske kommer en liten avkylning mot större valutor, euron till exempel. Om de sänker räntan i USA.
Så är det ju, definitivt. Men ja, jag ser här också att du äger ju till exempel Latour.
Ja, det är faktiskt en av två aktier som jag har sålt av i omgångar.
Den är också lite tråkig, eller?
Nej, det beror på vad man jämför med. Men anledningen är att Latour har handlat sig en premie ganska länge. Och med ett behov av likviditet, eller jag behöver pengar för att köpa annat, så känner jag att Latour var det jag kunde skala ner på.
Jag förstår.
Och någonstans är det irrationellt att den handlas med en så hög premie. Även fast den onoterade delen. Man kan argumentera att den är mer värd än vad som står i böckerna. Men någon nota får det vara.
Och alla deras portföljbolag handlas ju till relativt höga multiplar också.
Ja, stämmer.
De noterade.
Mest intressant i din portfölj tycker jag är Wirecard.
tyska fintechbolaget kan man säga. Mm.
Som du faktiskt också lagt in på våran lista, mest köpade aktier.
Yes, jag tyckte ju att den var, den blev ju väldigt lågt värderad här under tidig vår då, när det var en rätt så omfattande blankarattack mot aktien, tillsammans med då rätt så kraftiga anklagelser i Financial Times till början med, om verksamheten i Asien då, i Singapore-kontoret, om att de skulle ha dubbelbokfört saker och sådär. Men det visade ju sig att, eller det som hittills har framkommit då, är ju att ingenting oegentligt har skett. Ingenting som bolaget kan belastas för i alla fall, utan möjligen då enskilda medarbetare. Dock pågår ju då fortfarande en singaporeanska FIs utredning av bolaget. Så finns ju en risk kvar i det. Däremot så har ju kursen då återhämtat sig. Den har ju nästan fördubblats sen bottennivåerna i februari då. Och många, många blanka har ju lämnat aktien igen också. Köpt tillbaka sina.
Men även aktien. Efter den här rejäla uppstudsen då, så värderas Wirecard lägre än om man jämför andra sådana här transaktionsbolag?
Ja, den är fortfarande undervärderad med mellan 30-40% jämfört med ett amerikanskt. Om det här bolaget hade varit amerikanskt så att säga, då hade det, och inte skandalsutsatt, då hade det stått ännu betydligt högre. Den har ju ett PEG-tal då, till exempel, om ju på 0,9, vilket är väldigt lågt för den här typen av bolag. P-talet är väl runt, nu har jag inte exakt huvudet med den, 30-35.
Vad finns det, om man vill jämföra det här hemma, finns det någon direkt konkurrent man kan ställa emot dem?
Alltså på viss nivå så kan man ju säga att Klarna är en konkurrent. Men det är ju en väldigt liten i så fall konkurrent. Wirecard är mycket, mycket större.
Och Klarna är inte noterat?
Och Klarna är inte noterat.
Och antagligen skyhögt värderat.
Ja, det
skulle jag gissa.
Det vet vi inte, nej.
Men nej, det finns väl någon sån... Pappersvärdering.
Det pågår ju en väldigt stor konsolidering i den här branschen av naturliga skäl, och det har ju skett väldigt många affärer redan i år faktiskt. Så att både Wirecard och Klarna är ju två solklara uppköpskandidater. De har pratat om att kanske Wirecard skulle köpa Klarna, och man har pratat om att PayPal köper Wirecard eller att PayPal köper Klarna. Alltså de här affärerna kommer ju förmodligen att ske. Det är ju bara att man vet ju inte såklart tidpunkten för dem. Men det är ju logiskt att det blir det. Det är ju större du är, desto starkare blir du här så att säga. Och jag menar, intjäningen per affär är ju extremt liten. Så att det behöver ju ha väldigt stora volymer.
För affärsidén är att de hanterar transaktioner och skär emellan verkligen på marginalen.
Ja, alltså precis.
På bråkdelar av en cent, eller vad man ska säga.
Ja, men till exempel så med Wirecards teknik så kan kineser då, turistande kineser i Europa kan använda Alipay till exempel, där de shoppar på NK här i Stockholm.
Just det.
Det är en sån lösning som Wirecard har gjort då, med deras mjukvara.
Men en sån här transaktion, eller när jag tänker på bolagsköp, så visst är det så att Mastercard har köpt ett bolag som tog det likna Wirecard i så fall?
Det är mycket mer.
Som jag tappat namnet på, vilket är jätteklantigt, men det heter någonting på T. Och då beskriver de det just på det här sättet, att cross-border transactions kallar de det.
Ja.
Och göra det enklare och snabbare.
Exakt.
Och det gör ju Wirecard ännu mer intressant tycker jag, när de stora kortjättarna är ute och kör konkurrent.
Ja visst, de är ju klart att kortjättarna är ju också möjliga köpare och sådana här. Till exempel det är en väldigt välkänd investerare, lite grann som var kanske vändningen för Wirecard-aktien här under våren då, det var ju att Softbank då, världens största tech-investerare, drygt 6% av Wirecard.
Och för det måste ju vara en kvalitetsimpel också.
Ja, de behövde ju det efter de här skandalerna så att säga, eller de här skriverierna. Så det var ju väldigt välkommet att de kom in. Trots att de då är under utredning i Singapore så köpte Softbank. De fick ju köpa väldigt billigt då, får man ju säga. De köpte på 130 euro. Nu handlas aktien då till runt 150.
Men är erkänt duktig aktör i alla fall. Så att de gör ju få misstag.
Enligt Wirecard vill de köpa mycket mer också egentligen.
Okej.
Men det här var... Och vinsten för Wirecard i det här fallet är ju att de då via Softbank får tillgång till stora kunder i dels Japan och Sydkorea, där de inte finns idag. Och sen har de ju även många andra investeringar där eventuellt Wirecard då kan komma in. Så att det blir förmodligen en win-win. Vad är Scaler för någonting? Det jag ser lite innehav här i din portfölj. Det är det minsta innehav till sig, säger jag. Men,
ja, det är ett av de mindre. Scaler är ett cybersäkerhetsbolag som växer jättesnabbt. Och anledningen till att de vinner marknadsandelar, det är att landskapet, eller vad man ska kalla det, inom cybersäkerhet förändras väldigt, väldigt fort. I och med att bolagen ställer om från att äga sin mjukvara och köra den lokalt, så körs den nu via molntjänster, och de behöver ju inte ens vara interna. De kan ju köras då via en Microsoft eller Amazon server och skydda då huvudkontoret, kan man säga, vilket är liksom den gamla grunden till cybersäkerhet. Man bygger som en mur runt sin egen infrastruktur. Det funkar ju inte då, för om du flyttar ut programmet utanför muren, de som sitter och jobbar hos dig sitter kanske på distans på en laptop och jobbar mot ett program som körs från en Azure-server. Då spelar det ju ingen roll om du har byggt en mur kring huvudkontoret, för de är ju faktiskt inte ens där.
Nej.
Då lägger sig Scalyr, det finns ju massa olika funktioner i Scalyr, och det är som en säkerhetsplattform. Men om man gör det väldigt grovt då, så lägger sig Scalyr som ett lager emellan användaren och programmet, oavsett från vilken punkt du knyter an då. Så att de flyttar ut säkerheten en nivå, kan man säga. Och den blir som ett nät kring hela verksamheten istället för en mur kring huvudkontoret.
Hur går bolaget då?
De växer väldigt snabbt. Men precis som de andra små uppstickarna är, så det är ingen lönsamhet att tala om, men det är en stark tillväxt.
De är dyra alltså?
Ja. Men det är det man får räkna med. Och egentligen alltid när man pratar om molntjänstbolagen, så man vill ju gärna fråga liksom om värderingen, vad är P-talet? Ja, de är jättehöga. De kan vara P-1000, de kan vara P-100. Men man måste försöka titta bortom det. Nu smäller IT-bubblan imorgon.
Ja, det låter verkligen så.
Men det här är ju bolag som har återkommande intäkter nästan till 100%, eller till en väldigt hög grad i alla fall. Och de behöver göra ganska små investeringar i sina produkter, och när de lägger på en till användare så kostar det egentligen ingenting. De kanske till slut måste köpa mera datakraft för att kunna liksom hantera 1000 nya användare. Men de behöver ju inte bygga en till bil.
Nej.
Utan produkten finns, de lägger på en till användare, tar $10 till för att en till person använder tjänsten.
Men någonstans så kommer tillväxten ändå plan ut.
Ja.
Det är frågan var det stanset är någonstans.
Exakt, och när den gör det så kommer hela den här industrin, eller alla de här bolagen, backa rejält.
Mm.
Och sen så
konsolideras.
Exakt. Kommer det bildas någon form av konsolidering på en mera rimlig nivå.
Mm.
Och sen förhoppningsvis så fortsätter de att växa, fast i en lägre takt.
Ja.
Och här sållas väl också liksom agnarna från vetet, de som lyckas bli lönsamma, de som inte gör det. Och vilka bolag det blir, svårt att säga.
Det förstår jag, det är väl en princip omöjligt att säga,
ja,
just nu.
Och i min portfölj som du nu har sett i sin helhet, så är det ju också ganska blandat. Det är inte säkert att alla de här bolagen blir så bra som de lovar och jag kanske tror.
Är det något som du liksom aldrig skulle sälja då?
Som jag aldrig skulle sälja? Jag tror att det är farligt att ha såna heliga investeringar.
Du vill vara flexibel helt enkelt. Men har du tvungen att välja något då?
Nej, men är det något bolag som jag ska försöka hålla kvar i alla fall, så är det ServiceNow.
Okej. Okay.
Inte för att jag är 100% säker på den för det.
Mm.
Men det är ett bolag som jag har följt länge. Det känns bra. Kursen kan svänga. Men ja, den skulle jag nog försöka hålla kvar längst i alla fall.
Mm. Jag förstår.
Och jag vet att du har ett sånt bolag också i din portfölj som du inte vill sälja.
Ja.
Eller jag hade ju knappt det, men du har det i alla fall.
Ja, alltså jag har ju ett fastighetsbolag som investerar i sjukvårdsfastigheter som heter Northwest Healthcare Properties, som är baserat i Kanada, men som äger sjukhusfastigheter även i Brasilien och Australien, Tyskland, Nederländerna och Nya Zeeland. Som känns som en sån aktie som bara ska ge kassaflöde. Det är en så kallad REIT då. Som är en REIT, är då en bolagsform för just fastighetsinvesteringar där bolaget måste dela ut en stor del av, större delen av vinsten då till aktieägarna som utdelning.
De delar ut mycket pengar och de har de skattefördelar på grund av det.
De har skattefördelar på grund av det, precis, ja. Och sen dessutom, det här bolaget växer också ganska, ganska bra. Liksom.
Jag bara nyfiken, vad får man för direktavkastning?
Det är drygt 7% per år.
Det är ju ändå högt. Jag hade gissat på hälften.
Ja, det finns ganska många REITs som ger i den storleksordningen faktiskt. Alltså mellan 5 och 7 i alla fall.
Finns det någon valutarisk i ett sånt här försäljning?
Ja, du har ju det här i kanadensiska dollar. Vilket jag då har sett som en fördel hela tiden för att jag har lite diversifiering. Just nu är då kanadadollarn faktiskt rekordstark mot kronan. Vilket är inte så konstigt kanske med tanke på hur kronan har gått. Men den kanadadollarn är väldigt stark.
Men jag tänker på om ett sjukhus i Brasilien då, till exempel. Ja. Då får de hyra eller intäkter i real.
I real, ja precis. Ja.
Och det känns ju lite svagare. Men det kanske inte är portföljen tillräckligt diversifierad? Så kanske inte det.
Ja, den är rätt så diversifierad. Sen är ju då alla kontrakt är ju minst inflationsjusterade. Och just kontrakten i Brasilien då, som Northwest har, de är ju på väldigt, väldigt, väldigt långa också. Och det är riktiga fullskaliga sjukhus också. Brasilien är ett sånt land där, nu kan jag inte jättemycket om Brasilien, men det jag har hört är att man söker sig gärna till den privata sjukvården. Så att det är inga problem att hyra ut fastigheten i alla fall. Sen är det klart att de har ju säkert en valutarisk då i realen. Liksom. Det har de. Men det tar ju också del av Brasiliens eventuella tillväxt. På det sättet.
Just det. Ja, nej, häftigt. Jag tycker det här är häftigt för att vi har ganska likvärdig avkastning i år, men väldigt olika strategier.
Extremt olika strategier. Jag gillar att köpa billigt och du gillar att köpa tillväxt.
Jag gillar att köpa dyrt. Nej. Nej, jag gillar att köpa saker som växer fort, som du säger. Tillväxt. Nej, men toppen. Tack för idag.